Jag har som överskrift frälsning till befrielse. Och jag berättade ju förra gången om min brudklänning som i sig en predikan, en syn jag fick från Gud, ett löfte, och jag fick en färdig brudklänning, färdig som en gåva. En vit långklänning, och den var som skräddarsydd. Det där ligger på nätet om ni vill lyssna. Det är en väldigt speciell upplevelse detta med brudklänningen. Men det är ju också då en bild på frälsningens klädnad, den vita klädnaden, förlåtelsen, Guds kärlek och förlåtelse. Och jag tänker då ta fortsättningen här nu, för frälsningen är ju en vandring, en process som kan uttryckas i tre steg. Du är frälst om du är på nytt född, och då är du rättfärdig förklarad. Jag sa en del om det förra gången också. Det betyder att man är frikänd, fri från syndens straff. Och det andra är att du blir frälst, en pågående process, det som Bibeln kallar för helgelse. Och det är det som Gud gör i våra liv. Det pågår ju hela livet här på jorden. Och det är att bli fri från syndens makt. Först fri från syndens straff. Det är dödsdom på synd, nämligen, det sa Gud redan i Edens lustgård. Fri från syndens straff. Fri från syndens makt. Och det tredje, du ska bli frälst, alltså slutfrälst, säger vi ibland. Och det är ju när Jesus kommer tillbaka och vi får komma in i det eviga livet med honom, förvandlade med nya kroppar. Vi kan aldrig dö igen. Och det är det vi kallar himlen, den himmelska tillvaron. Då blir vi fria från syndens närvaro för alltid och för evigt. Men det första, lite där, rättfärdig, förklarad rättfärdig. Du är på nytt född, du har kommit i tro, du har då gemenskap med Jesus. Och det här är ju väldigt grundläggande, och vi har sagt att vi kommer, i alla fall att i en början, ha en väldigt grundläggande undervisning och till grundverken och enkel undervisning. Romarbrevet 5:1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och som jag sa om synden är ju dödsdom på den. Det är ju då att man skiljs från Gud, alltså man har inte gemenskap med Gud. Det var ju det som syndafallet innebar. Romarbrevet 6:23, till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och som jag sa innan här, så är man då frikänd, fri från syndens straff. Och det är en rättslig term, ett fakta. Gud har förklarat oss rättfärdiga. Vi tillhör honom. Vi är frikända i domen. Det går inte på känslor. Man kan känna sig jättefrälst och jättekristen ena dagen. Och nästa dag vet ni, oh hjälp, jag vet inte om jag är frälst idag. Men så funkar inte Guds frälsning. Det är fakta. Och vi pratar om, visst man kan förlora sin frälsning. Men det är om vi medvetet går bort eller går andra vägar. Vi kan lockas bort, vi kan komma på villovägar. Men då finns det alltid en väg tillbaka. Så länge vi lever här så finns det en återvändo, en väg tillbaka till Jesus. Men det är alltså inte våra känslor som avgör om vi är frälsta eller inte. Utan det är Gud som har sagt. Om du är på nytt född, du tror på Jesus, du tillhör honom, du har gemenskap med honom. Då är du frälst, förklarad, frikänd i domen. Vi vet att människan skapades till Guds avbild, men föll i synd. Därför kom Jesus, och han är Guds sanna avbild. Och genom tron på honom så blir vi nya skapelser, säger Bibeln. Nya skapelser. Guds avbild upprättas i oss genom Jesus Kristus och i tron på honom. Frälsning är av nåd, utan gärningar. Och så kommer vi då vidare till det som kallas helgelse. Den andra punkten som jag nämnde i början här. Frihet från syndens makt. Helgad, avskild, helt för Gud. Vi tillhör honom. Det händer någonting när vi tar emot Jesus. Vi får en ny vilja. Det påverkar oss inifrån. Vi får kanske nya önskningar, en ny inriktning i våra liv, nya värderingar och framförallt ett nytt mål, det himmelska målet. Vi vill inte längre göra emot Gud. Vi vill inte längre stjäla eller ljuga eller svära eller allt det där som går emot Guds ord, Guds vilja. Vi vill leva för honom. Och det står i Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Vad fantastiskt det är när man får upptäcka, oj, jag vill något helt annat nu än förut. Det där är Gud som gör i mitt liv. Och Jesus sa så här i Matteus 11:28. Och det här är riktat till människor. Och det här är så, vilket budskap inte minst i den här tiden. Till människor som lever under krav och prestationsångest och allt detta som hela samhället byggs av. Så säger Jesus, kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig. Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mild och min börda är lätt. Ändå kan det vara så att vi kristna dignar under krav och plikt. Och det vi kallar slavok, dåligt samvete. Hur kan det komma sig? Ja, det brukar ha med vårt förhållande till Guds bud och till lagen att göra. Och vi ska titta lite på det. Lagen, alltså de 10 budorden, är det ju framförallt som vi syftar på då. Sen är det ju också Mose lag, men det var ju till framförallt judarna som kanske kämpar med den biten. Men om vi tänker nu på 10 Guds bud som gäller oss alla. För det första säger Bibeln att Guds lag eller Guds bud är goda. Hans lag är god. Det står i Romarbrevet 7:12. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Vi vet att Gud har skapat allt i kärlek. Hela skapelsen, allt som finns till, skapar han i kärlek. Och då vet vi också att Gud vet hur allt fungerar in i minsta detalj. Hur vi fungerar in i minsta detalj och hela universum. Och det är ju så fantastiskt att se på naturprogram, inte minst på tv ibland. Med små varelser som man inte har en aning om fanns till. Och hur i detalj allt är uttänkt. I detalj, visst är det fantastiskt. Och Gud blir så stor. Både i det stora och i det lilla, i allt han har skapat. Gud vet slutet redan från början. Också för våra liv. Så det som Gud säger är fel. Det Gud säger är synd. Och det Gud talat om för oss är fel levnadssätt och vad den är. Då leder det till fördärv. Det skadar oss. Vad vi än tycker. Vad den gäller. Vi kan ha åsikter om samkönade äktenskap, homosexuell levnadsstil, samboliv. Vad den är. På vilket område den är. Men det Guds ord säger, det är det som är rätt för oss. Det Guds ord säger är fel. Det är skadligt. Vad vi än tycker. Vad vi än tycker. Om det så tar 2000 år för vetenskapen att inse detta. Förr eller senare så kommer man fram till. Ja just det. Det står i Bibeln. Sedan tusentals år tillbaka. Det är bara så. Jag kan ju bara inflika att äktenskapet, säger Gud tydligt och klart, är mellan en man och en kvinna. Som Gud har tänkt. Men det är inte det som jag vill fördjupa mig. Det är först när vi ödmjukar oss inför Herren, inför Gud, som vi får se detta. Som vi förstår det här verkligen. Och då som vi får kraft att leva så. Det står i Jakobs brev kapitel 4:6. Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. Och vad vill djävulen? Jo, han vill ju fresta oss och göra allt som inte Gud vill. Allt som skadar oss vill han föra oss in i. Det ödmjuka ger han nåd. Det är där, när vi ödmjukar oss inför Gud, inför Herren, som vi får klarsyn. Som vi får uppleva nåd. Vad är nåd? Ja, först och främst är det ju en oförtjänt gåva. Någonting vi får oförtjänt. Men det är också Guds kraft att göra Guds vilja. Guds kraft. Hans kärlek. Att göra Guds vilja. Det är frihet att tjäna. Och det finns en annan definition också som är lite mer avancerad. Som är så här. Ett gudomligt vidrörande som ger sig uttryck i livet genom tacksamhet och befriande glädje. Det beskriver Guds nåd i våra liv. Vad säger då Guds bud eller lagen? Ja, Jesus, han fick en fråga vid ett tillfälle. Vi läser i Matteus 22 från vers 36. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, alltså Jesus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Tänk om vi kunde leva så, alla människor på jorden. Det skulle ju nästan vara himmel på jord. Eller hur? Inga krig, inget våld, ingen ondska. Inga orättvisor, ingen svält. Vad är det stora problemet då för mänskligheten? Ja, det är att man försöker att göra en bättre värld utan Gud. Och Gud säger att det är omöjligt. Kommer aldrig att lyckas. På grund av synden. Och istället gång på gång avslöjas, inte minst i dessa dagar, människans omåttliga girighet och själviskhet och falskhet och onda begär. Ingen klarar att leva efter Guds bud och Guds lag. Alla är syndare. Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att förtjäna det. Det är bara nåd alltså. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. När Adam och Eva föll i synd där i Edens lustgård, så handlade det inte bara om att de åt en förbjuden frukt. Det var ju så mycket djupare innebörd i detta. Det var ett uppror och en olydnad mot Gud. Det handlade om att de ville bli som Gud. Därför förlorar man Guds närvaro och Guds härlighet i sitt liv. Och de blir utvisade från paradiset. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Guds närvaro. Så tänker många, ja men det görs ju mycket gott i världen också. Det är ju många som gör goda gärningar. Man behöver ju inte vara kristen för att göra goda gärningar. Nej visst. Det går att göra mycket för fattiga och för sjuka. Och det pågår hela tiden. Och det är gott och bra. En del säger till och med att människan innerst inne är god. Men Jesus sa så här i Lukas 18 och vers 18. Till en man, det står en man i hög ställning. Och det står också senare här att han var väldigt rik, den här mannen. Han frågar Jesus, gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Vad är det att vara god inför Gud? Är det att göra goda gärningar, att hjälpa fattiga, sjuka och så vidare? Nej, att vara god inför Gud är att vara syndfri. För allt det vi gör, även om det är gott och bra, så är det besmittat av synd. Men att vara syndfri Det är bara Gud. Och därför är Jesus god. Så när han sa det här, den här mannen, gode mästare, då hade han helt rätt. Men av sammanhanget förstår man att han förstod inte riktigt. Det var inte riktigt det han menade när han sa det här till Jesus. Han hade inte riktigt insikt om vem Jesus verkligen var. Jesus är god. Han är verkligen god. För han är syndfri. Och han levde här ett syndfritt liv på jorden. Men vad var då lagens uppgift? Om ingen kan hålla den. Är inte det märkligt? Gud gav lagen till Mose och till Israels folk. Men han visste från början att ingen av dem kunde hålla lagen. Ja, Paulus skriver i Galaterbrevet 3 från vers 24. Så blev lagen vår övervakare, och i gamla översättningen står det vår uppfostrare, fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. En uppfostrare, ja, en god uppfostran, det kan ju skydda från väldigt mycket och vara en stor välsignelse, eller hur? Vi har kanske helt olika erfarenheter. Jag kan säga att jag växte upp med kristna föräldrar som älskade Jesus och levde för honom. Ja, de var inte mer perfekta än någon annan, men jag fick en god uppfostran som skyddade mig och räddade mig från väldigt mycket. Det är jag övertygad om. Men uppfostran kan inte frälsa. Hur mycket man än vill, hur väl föräldrar än vill, så kan det hjälpa, det kan skydda från mycket och så vidare. Men det kan inte frälsa. Så gav Gud alltså Israels folk lagen som en uppfostrare, som ett rättesnöre i det gamla förbundet, gamla testamentets tid som vi säger. Det var också, säger Bibeln, en påminnelse om synd. För under det gamla förbundet så gavs ju tillfällig förlåtelse för synd. Men vad lagen här var till för, det var att påminna om synd och att påminna om behovet, nödvändigheten, att man behöver Guds nåd. Lagen väckte också synden till liv, skriver Paulus. Romarbrevet 7 från vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du skall inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Synden fanns alltså där hela tiden och finns där hela tiden i människan, men det växt genom förbudet. Ja, det där är ju, det är ganska lätt att förstå, för det vet vi, räcker ju att säga till små barn eller när vi alla var barn. Du får inte, det där är förbjudet, men nog var man gärna där och pilla just där man inte fick, eller hur? Så är det också med oss människor när det gäller detta. Så lagen och Guds bud gavs alltså för att driva människor till Gud. Driva människor till frälsaren. Till nåden. För det här, det är omöjligt för oss. Det här klarar vi inte av. Det är ingen idé att försöka. Vi går direkt till honom. Herre, hjälp oss. Lagen hade ju inte kraft att förändra människan. Romarbrevet 8 från vers 2. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här syftar ju Paulus på det lagen inte klarar av. Lagen var ju god, den är ju god, men den klarar ju inte av att förändra. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, alltså i människan, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Som jag sa, i gamla förbundet innan Jesus kom så gavs tillfällig förlåtelse. Och det var ju genom alla dessa djuroffer, oskyldiga djur som offrades för att ge förlåtelse. Och alla de offren pekar fram mot det verkliga offret, Guds lamm, Guds offerlamm, Jesus, Guds son. Jesus uppfyllde därför lagen. Han levde ett syndfritt och perfekt liv. Och genom Jesu offer så börjar en ny tid. Ett nytt förbund för alla människor. Vi står inte längre under lagen, skrev Paulus. Jaha, kan vi leva hur som helst? Nej, det kan vi inte. Romarbrevet 6 och från vers 14. Synden skall inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Och i första Thessalonikerbrevet 4 och vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Så går vi till Galaterbrevet 5 och vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, Guds ande, står ni inte under lagen. Och vi kan läsa om i Jakobs brev där det står om att tro utan gärningar är död. För tron, gemenskapen med Jesus, frälsningen, den får alltid konsekvenser i våra liv. Annars är det någonting som inte stämmer. Och i Romarbrevet 3 och 31 skriver Paulus, sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Men nu har vi alltså Guds bud i våra hjärtan genom den helige ande. Och vill leva efter Guds bud och i hans vilja. Det finns en trons lydnad. Romarbrevet 16 och från vers 25. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känd för att alla folk ska föras till trons lydnad. Någonting nytt i våra liv. Trons lydnad, en ny karaktär som Gud bygger i våra liv. Och denna hemlighet, denna Guds hemlighet som står om i profeterna och lagen, som pekar fram emot på honom som skulle komma, Messias. Det skriver Paulus i Kolosserbrevet 1 och 27. Den hemligheten är Kristus i er, härlighetens hopp. Men hur är detta möjligt? Hur går det till? Hur kommer man konkret in i detta? Jag som växte upp i en kristen familj, växte upp i kyrkan från jag var nyfödd i princip, hela min uppväxt. Ändå förstod jag inte helt vad detta handlar om. Jag var engagerad i kyrkan, väldigt engagerad, alltid, i olika uppgifter. Både frivilligt och ovilligt. Och i tonåren så upplevde jag det här mest som krav över mig. Och jag undrar ju då, var är den där glädjen? Och det, man såg ju skillnad på människor. En del tjänar ju Gud med en väldig glädje och inspiration. Och andra gjorde det under väldigt mycket plikt och måste och borde och ok. Det var först när jag kom tillbaka till Jesus och sökte av Gud så jag var desperat. Jag måste få allt klart med honom. Det gällde antingen eller. Det var då jag fick förstå vad detta handlar om. 1989 så tog jag mitt beslut. Jag vill berätta om min upplevelse. Vi upplever detta på olika sätt personligt. Men jag vill önska så att få lysa upp den vägen. Guds väg, korsets väg. Jag sa till Jesus i lägenheten hemma. Okej, du får ta hand om hela mitt liv. Och det kostade på, det var en lång process. Det var åratal innan jag kunde ta det där beslutet. Och ge upp. Kapitulera. Men då var jag beredd. Och jag sa, Jesus, du får ta allt. 100% av mitt liv. Och det gäller hela min framtid. Men det hänger på dig. För jag kan inte ens lita på mig själv. Jag har svikit dig. Jag visste sanningen. Jag hade alltid tron i mitt hjärta. Jag bekände Jesus som den han är. Jag bekände Bibeln. Men jag gick andra vägar och levde inte alls som Gud vill. Jag vill säga det med ett ord. Som betyder så otroligt mycket för mig och för oss alla. Och det är ordet överlåtelse. Överlåtelse. Hel och full, total överlåtelse. Det var det som var nyckeln. Det var det som löste allt. Det börjar med att jag liksom frågar Jesus, vad begär du nu av mig? Nu hade jag tagit beslutet och vad gäller nu? Och jag hade läst biografier, ofta var det kvinnliga missionärer som hade varit ute och gett sina liv i mission. Och jag var så hungrig på detta. Tänk, för jag hade börjat förstå att jag faktiskt kan få leva så här. Att det är inte bara vissa utvalda som Gud talar till och som får vara ledda av honom och hans, den helige ande. Utan det gäller faktiskt mig. Och det var jättestort för mig det här. Att alla som vill kan få vara med om det. Och så såg jag två gemensamma nämnare på de här personerna hade läst böcker om. Och det var att de var bedjare och de älskade Guds ord. Bönen och ordet. Jag förstod att det var det som Gud ville visa mig och peka på. Bönen och ordet. Här är vägen. Här är vägen. Så började jag be. Ta tid i bön. Läste mycket Bibeln. Och så, utan att jag tänkte på att det var något märkligt, när jag var i bön, så ser jag en bild inom mig. Jag ser ett altare. Ett gammaltestamentligt altare uppbyggt av stenar. Det är så många år sedan jag kan se det inom mig än idag. Jag minns så väl hur det såg ut. Och så började Gud visa och peka under en lång process, ungefär ett år, som den här processen pågick. Olika områden i mitt liv. Det var ekonomin. Det var min framtid, vad jag skulle göra, om jag skulle gifta mig. Det var äktenskap eller inte. Ja, allt, område för område. Och gång på gång får jag se detta altare. Och så får jag uppleva hur Jesus säger till mig. Är du villig att lägga ner detta på altaret? Och vissa områden var väldigt lätt att överlåta. Det handlar ju om att Jesus får bli herre, va? Att det är han som det är hans herradöme. Att jag släpper kontrollen, att vi släpper kontrollen. Det är inte längre vi som styr. Vi överlåter till honom. Och vi får överlåta våra gåvor, våra talanger, allt i våra liv. Och vissa områden kan vara svåra att överlåta och släppa taget om. Det kan vara svårt för någon att släppa ekonomin och överlåta åt Gud. Och åt någon annan kanske det är lätt. Men ett annat område som är lätt för den kanske är svårt för den. Jag hade områden som var väldigt svårt för mig att släppa. Det gällde till exempel äktenskap, för att när det väl kom till kritan så ville jag ju gifta mig. Men tänk om Gud ville något annat. Och jag hade jättekämpigt med det där. En lång period. Till jag fick se än en gång när jag var i bön såg jag. Och då förnam jag liksom att Jesus, jag såg inte tydligt, men det var en ljus gestalt. Jag hörde hans röst vid altaret och han frågade, är du villig att lägga ner detta för min skull? Och ni vet när han talar, när man får de där tilltalen och smälter hjärtat. Ja, det är klart jag vill. Jag vill ju leva för dig. Du har vunnit mitt hjärta. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta. Jag har inget av dig i mig själv, men du gör det möjligt, för han har älskat oss först. Och så pågick detta. Och vet ni vad som hände? För varje område som jag släppte taget av, om och la ner på detta altare, bildligt då, fast jag gjorde det inför Jesus. För varje område var det som det tändes ljus i mitt inre. Faktiskt konkret. Jag upplevde som att det var ett rum som man sätter på ljuset. Och nästa område så övrigt, då kom det mer ljus. Och mer frid. Och där det var mest kamp, det har varit en sån underbar befrielse. Och det handlar inte om att vi förlorar någonting. Det handlar om att vi lägger det i Guds hand. Precis som Abraham fick uppmana att offra Isak. Så att inte någonting får komma emellan oss och Gud. Att inte ha någon avgud. Och det är sann befrielse. Frälsning till befrielse. Det är när vi kan överlåta så åt Jesus så att han får ta över. Men det här var ju bara början, för det här är ju hela livet. Vi möter så mycket i livet, vi hamnar i konflikter kanske, vi hamnar i olika problem. Och alltid, alltid få gå till Jesus med allt. Det handlar om att kunna be, ske din vilja. Ske din vilja med mitt liv. Utan överlåtelse av hjärtat så har vi inte den befrielsen och den Guds närvaron som han vill att vi ska ha. Och utan Guds närvaro på det sättet han vill, så har vi inte heller kraft att leva i hans vilja. Så att det får konsekvenser hela tiden. Jag hade ett område som jag kämpade med, det var rökning. Jag var väldigt bunden i cigaretter. Jag kunde inte tänka mig att leva utan cigaretter. Och så satt jag med min cigarett och hade dåligt samvete, för det här stämde med, alltså min uppfostran var ju att man röker inte när man ska leva för Jesus. Och ja, det gick inte. Jag hade så dåligt samvete. Och det var så konstigt det där, för det var som att Jesus inte såg det. Och tidigare, men jag förstod inte. Men cigaretterna, när ska du ta tag i det liksom? Och det var som att det var bara tyst uppifrån. Och jag förstod inte då, men längre fram förstod att Jesus ville visa mig att nu är det jag som är herre i ditt liv. Det är jag som vet vilken ordning detta ska ske. Eller hur? Det är inte vi som styr Gud, utan vi får be, led mig du herre. Och jag skulle lära mig att det var han som tog tag i detta. Och efter längre tid faktiskt, då var det dags. Då visste jag, nu är det dags med cigaretterna. Och jag kunde sluta på en gång. Och jag visste att jag blev fri. Men ni förstår, ja, Jesus underbar, men jag var inte så smart. För jag hade en liten nödutgång. Så jag tänkte, åh vad fantastiskt, det gick ju så lätt att sluta. Och jag visste att det var Herren, alltså det var ett under. Men så tänkte jag, om det någon gång skulle bli för jobbigt, då är det ju inte hela världen om man tar ett glas eller tar en cigarett. Förstår ni? Jag hade en liten nödutgång. Och gissa om jag föll, när det naturligtvis var någonting som hände som var jobbigt. Nu var jag där igen, fast igen. Börja röka igen. Så skulle jag på sommaren ut med evangelisationsteam till Barcelona. Och nu var jag ju desperat alltså. Förutom att evangelisera och röka, det går ju inte, vet ni, man är uppfostrad som jag. Nu var det kris. Nu var jag verkligen desperat. Och så var det en sån här konferens innan, så förberedde sig för teamen. Det var sommaren 92. Och så hade jag hört av en kompis att hon hade varit med om vid något tillfälle att de hade fått samlas, de hade fått skriva upp på lappar sånt som de ville bekänna som synd eller bli befriade ifrån alltså. Och lägga på någonting vad det var, så tände man eld på detta, så det var ju rent symboliskt. Och jag säger inte att man behöver hålla på med sånt där, men jag fick faktiskt en längtan efter att kunna få göra någonting konkret. För jag måste bara bli fri. Jag måste bli fri innan evangelisation börjar. Så kom jag till denna konferens. Och så är det undervisning och så är det förbön och avslutningen där. Vi var säkert 400 personer. Något sånt där. Det är ett träkors där framme. Och en av ledarna säger, nu ska vi göra så här att vi delar ut lappar till alla och pennor. Och han sa, jag upplever att det finns mycket som finns här som behöver bekännas, göras upp inför Gud. Och om ni vill så kan ni skriva upp det på lapparna och sätter vi fast det på korset här framme. Och så ber vi sen. Bekänner det här och ber om förlåtelse. Och gissa om jag har varit överraskad. Och jag hade några punkter där det första det var rökning, naturligtvis. Och korset där framme blev alldeles vitt av alla lappar. Men från den dagen och den stunden, det handlar naturligtvis inte om detta. Det är bara symboliskt. Och det behövs inget sånt. Men det var hjälp faktiskt för mig då. Det måste jag säga. Men det som händer, det är hjärtat. Det är bekännelsen inför Gud. Och från den dagen, sommaren 92, har jag aldrig ens varit frestad att ta ett blås. Helt befriad. Så är Gud mäktig att göra.
Det kan bara Gud göra.
Det kan bara Gud göra. Precis. På ett ögonblick. Det är underbart. Det är sann befrielse. Tack Jesus. Nu vill jag bara nämna någonting om... Jag nämnde ju brudklänningen förra gången. Jag nämnde det himmelska bröllopet. Och som vi alla är bjudna till. Och då vill jag också nämna att vi har fått en förlovningsring. För det har ju med det här att göra. En förlovningsring. Och det är den helige ande. Det finns i grundtexten nämligen. Efesierbrevet 1 och vers 13. I honom har också ni, sedan ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Här betyder ordet en stämpel. Det är något, ett tecken på ägarskap. Du är ägd av Gud. Och det är ett tecken på äkthet. Anden är en handpenning. Och här kommer ordet arabon. Pant eller handpenning eller förlovningsring. På vårt arv. En handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Den helige anden förlovningsring för det kommande himmelska bröllopet. Jättefesten som Gud har förberett. Och så får vi be om mer. Vi får be om uppfyllelse och andens dop. Det får vi göra. Och det brukar ju kallas en fördjupad upplevelse av anden. Av Guds ande. Och det står i Efesierbrevet 5 och 17. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Och det här är ingen berusning. Det är ingen andlig berusning som en del falska profeter påstår och andra falska lärare. Nej, den helige ande gör oss nyktra och vaksamma och klarsynta. Anden kallas också hjälparen. Parakletos på grekiska. Och det betyder en juridisk rådgivare eller en advokat. Eller en som representerar en annan. Och verbet är parakaleo som betyder att kalla till sin sida för att hjälpa. Eller för att trösta eller uppmuntra eller förmana. Och detta är vad den helige ande gör i våra liv. Vilken underbar hjälpare som vi har fått. Vi får alla den helige ande, vill jag tillägga, när vi blir på nyttfödda. Men vi kan be om en fördjupad upplevelse. Och vi får be om mer av den helige ande. Och vi får be att Gud fyller oss med sin ande. Det är en bön efter Guds hjärta. Det betyder också att vara en representant för en annan. Och den helige ande är Jesus ställföreträdare på jorden. Det är inte påven. Tro inte på sådana lögner. Den människa som säger sig vara Jesus ställföreträdare, det är en antikrist. Det säger Bibeln tydligt och klart. För anti betyder emot eller istället för. Då tar man en plats man inte har rätt till. Men den helige ande är Jesus ställföreträdare på jorden. Någon människa är det inte. Ingenstans. Jesus kärlek är ut i våra hjärtan. Romarbrevet 5 och från vers 1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet. Och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Och den heliga andes uppgift är att peka på Jesus. Påminna oss och för oss till Jesus. Hjälp oss att fästa blicken på Jesus. Och han påminner om vad Jesus har sagt. Det sa Jesus själv. Jag ska sända en annan hjälpare. Han kommer att påminna er om allt som jag har sagt er. Så när vi läser Guds ord är viktigt. För då påminner också den heliga ande om ordet till oss. Och vi får personliga tilltal. Och den heliga ande hjälper oss på alla sätt. Och då, när detta är en verklighet i våra liv, då brister oken. Då faller bördor av. Vi får ett rent samvete. Vi behöver inte drivas av ett dåligt samvete, för Jesus ger oss ett rent samvete. Och gärningarna som vi får utföra, det blir ett utflöde av Guds nåd. Inte prestation. Inte prestation. Inte måste och krav och allt det där tunga. Nej, av glädje får vi tjäna Herren. I glädje får vi tjäna honom. Med frid föras och stad, som Jesaja profeterar. Och vi får gå till Jesus med precis allting. Och det här tror jag är någonting som vi kristna, för vi är människor. Vi kommer lätt in i sånt här. Vi kan komma in i krav och prestation och prestationsångest. Varenda en. Och det här är grundläggande. Men det här är sånt som vi behöver påminnas om. Ofta och gång på gång. Eller hur? Och så får vi uppleva den där friheten i Herren. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Står det skrivet. Så får vi vara fria. Och tjäna Jesus. Tack Herre.